Det finns ett gammalt ordspråk som säger bättre fly än illa fäkta. Och många människor upplever hela sin tillvaro som ett enda fäktande. Eller som en enda situation som man antingen måste fäkta med eller fly ifrån. Jag tänkte vi skulle tala om människans alla flyktvägar idag på eftermiddagen. När man upplever att ens fäktande blir så illa att man börjar se sig om efter flyktvägar, vart tar man vägen då?
Fantasi.
Jaha. Dagdrömmerier. En utmärkt flyktväg. Om det nu finns några sådana.
Nej.
Ja. Jaha, arbetsnarkomani.
Mm. Och jag sa nöje i samma andetag.
Ja.
Droger.
Droger. Av alla slag.
Alkohol.
Ja, till drogerna, ja. Mm.
Spel och dobbel.
Ja. Registret uttömt.
Rollspel. Jag tror det är något rollspel.
Ja. Det kan vara en flykt, det är ju riktigt. Då försöker man ju ändå finnas kvar i situationen och tackla den på något vis. Det kanske mer hör hemma under rubriken illa fäkta än direkt att fly från allt sammans.
Man byter miljö i arbete eller vad det är som har kommit från sammanhanget.
Ja. Det kan vara flykt, det är riktigt. Ja, nöjen har vi sagt. Ja, men det är riktigt. Det stora nöjeslivet har vi ju numera hemma i vardagsrummet i form av televisionsapparaten som man kan fly in i precis när som helst. Det är bara att knäppa på en knapp. Och alla ljudridåer vi lägger ut med stereoapparater och sånt där också är ju mycket ett sätt att slinka bort ur tillvaron.
Jag sitter och funderar på, kan man fly in i ensamheten?
Ja. Ja, utmärkt. Fly in i sin lägenhet och låsa dörren. Det är ju grannar med varandra, ja. Varför nämner ingen sexualmissbruket? En stor och ja, närmast fyrsilig flyktväg. Flitigt utnyttjad och Alltså att fly in i sexuella upplevelser av olika slag. Sen har vi naturligtvis den slutgiltiga flykten. Från vilken ingen återvänder sker, nämligen självmordet. Ja, vad ska vi nu säga om allt det här?
Det löser ju inte på tiden.
Nej. Det gör det inte.
Det är mest ett sätt att manipulera tiden.
Och känslorna. Ja. Det är väl inte bara så att det här inte löser problemet, utan det händer någonting ytterligare med människan och hennes flyktvägar.
Man flyr från något som är väldigt svårt jobb, som är kanske ännu svårare för dem.
Mm.
Som finns kvar i handen.
Problemet finns kvar och förvärras, ja.
Man går bakåt då, som människa.
Ja. Men det jag är ute efter, det är att människan blir alltid beroende av sina flyktvägar. De är alltid beroendeframkallande. Och i alla sammanhang ser du samma mönster, nämligen det här med att människan till en tid har en valmöjlighet som hon sedan förlorar. Och om flyktvägen tas ifrån henne sen hon förlorat valmöjligheten, så får hon på ett eller annat sätt abstinenssymptom. Och det där är ju ett begrepp som vi är vana att förknippa med droger. Men det kan förekomma i många andra sammanhang. Det absolut festligaste exempel jag har varit med om man nu kan tala om festliga exempel i det här sammanhanget. Det inträffade på ett tåg en gång. Det här var inte alls sagt i tysthetslöft, utan det var en man som var väldigt pratsam. Vi satt bredvid han på tåget och kände inte varandra. Och så berättade han att han hade varit sån här spelhaj på Åbyfältet. Jag bor precis inte i Åbyfältet, en sån här travbana i Mölndal. Och när han frågade var jag bodde, och jag sa att jag bor i Mölndal och i Åbyfältet, så han berättade om sin tid på Åbyfältet. Han var där varenda gång det löpte kusar runt. Och han sa det, jag har vunnit miljontals kronor på Åbyfältet, men jag har alltid luspack när jag gick hem. Och det intressantaste av allt, när Åby stängde för säsongen, det gjorde Åbyfältet på den tiden, så fick han abstinenssymptom. Då fick han ångest och svettningar och darrningar och dålig nattsömn och hela köret, det här som vi är vana vid att se hos alkoholister och narkomaner som man lägger in för avgiftning. I tanke att jag nu håller drogen på ur kroppen. Men det var inte så att han missbrukade droger, utan det var bara hästar som kunde lösa honom. Så för att bli av med abstinenssymptomen, så var han tvungen att åka till Täby eller Solvalla eller någon annan sån där ställe, Axvall eller så, där det lutade hästar. Då gick det bra igen. När människan befinner sig på flykt ifrån tillvaron, så försämras hennes förmåga att ta tag i det hon flyr ifrån. Det är det ena. Och det andra är att hon blir beroende. På ett eller annat vis nästan fysiskt beroende av de flyktvägar hon väljer. Minskar hennes förmåga att lösa den situation hon flyr ifrån. Och hon flyr naturligtvis aldrig bort ifrån situationen heller. Den förföljer henne alltid, eftersom den på ett eller annat sätt har anknytning till hennes egen person. Men dessutom blir hon beroende av sin flyktväg på ett sätt som gör att hon mister valmöjligheten. Flyktvägen får makt över människans liv. Om vi nu skulle ta alkoholismen som den, vad ska vi säga, kanske bäst kartlagda flyktvägen. Och lite grann, här är ju många RIA medarbetare. Lite grann ställa frågan, hur hjälper man en alkoholist och hur hjälper man honom inte? Så ska vi se om vi sen kan dra lite mera allmänna slutsatser utifrån detta. Hur man hjälper en dagdrömmare och hur man hjälper en självmördare. Alla, även icke-RIA-medarbetare, har full yttrandefrihet. Vad är bra och vad är inte bra när det gäller att hjälpa alkoholister?
Ja, man ska nog inte vara för snäll.
Hej, ja, nu får vi höra vad du menar med.
Man kan bli avklädd om man är för snäll och ställer upp på vad som helst.
Du menar att man får inte vara så medgörlig att man gör saker som man vet med sig är fel?
Ja, som gör människan beroende av min snällhet och min planhet och så vidare.
Ja, eller gör att han utnyttjar dig. Ja. Man måste kunna säga nej. Mm. En dyrbar egenskap.
Bästa upplevde, tror jag. Som har haft i alkoholism, att man måste kunna säga nej.
Ja. Kunna säga det på ett sånt sätt så att vänskapen bibehålls.
Och sen tycker jag, tror jag det är viktigt att det, varför han ser ut och kommer fram till vad det som ligger i grunden.
Ja.
Kanske svårt. Ja.
Ibland.
Varför han har börjat se ut. Mm.
Jag minns under mina 4 år, jag satt en kväll i veckan på Stadsmissionens alkoholpoliklinik hemma i Göteborg. Då kände jag ju sådär en 10% av stans alla uteliggare. Man träffar dem på Centralen och på Avenyn och sådär. Jag frågade systematiskt nästan alla varför de började dricka och fick praktiskt taget alltid svar att det bara blev så. Och den här pjäsen Jeppe på Bjärgit, den innehåller ju den här lite spetsfundiga frågan. Alla säger att Jeppe super, men ingen frågar varför. Och det enkla svaret är väl oftast att Jeppe super för att han vill bli full. Djupsinnigare än så behöver man nästan aldrig vara, därför att det är det enklaste svaret av alla, och det är ofta det som är rätt. Han ser ut för att han vill bli full. Nej, men menar jag inte att det inte kan finnas bakgrundsfaktorer. Men tyvärr är detta den allt överskuggande faktorn. Det visar sig ju ganska ofta, det finns ju många som har försökt att ha alkoholister i psykoterapi och så här för att liksom reda upp barndomsförhållanden och annat sånt här. Det visar sig att det betyder föga. Det är väldigt lite skillnad. För att även om man skulle, så att säga, röja upp alla de gamla känslomässiga problemen i uppväxtålder och barnaålder och sånt här, så super ändå Jeppe idag därför att han blir full. Problemet är ju att de här flyktvägarna har alla en mer eller mindre belönande karaktär. De är inte bara en flykt bort från något tråkigt, de är en flykt in i någonting som är lustbetonat. Och även om du tar bort alla förtråkningsmoment i tillvaron så finns lustmomentet kvar. Och därför så finns beroendet ofta fortfarande. Vad man än gör så att säga åt de problem och den situation som gjorde att vederbörande spårade in i det.
Lustmomentet, det finns ju i början speciellt och mindre och mindre på slutet.
Ja, det kan vara skojigt att få diskutera det. Jag minns att jag brukade gå efter alkoholisternas ordval. Det var ju väldigt vanligt, tyckte jag, att de kom efter 3-4 veckors supande då med tesprit på slutet och i ett jämmerligt skick. Och så frågar man dem, hur länge har du hållit på? Jag har festat i 4 veckor. Festat? Ett sånt ord för ett sånt tillstånd. Men jag vande mig åtminstone vid att så länge alkoholisterna använde ordet festade, att festa, så spelade det nästan ingen roll vad man gjorde med honom. Det fanns ännu ingen hjälp att erbjuda. Och på något sätt som jag inte vet om vi som inte varit i det här kan förstå, så tycks det vara en lustupplevelse i detta trots. Att man tycker att det här kan ju inte vara roligt. Jag vet inte, du kanske har en annan erfarenhet.
Ja, någonstans så tar lustupplevelsen slut. Det
gör jag. Ja. Men ofta senare än man tror.
Man frågar dem ett steg till. Då finner man ofta att jag känner ju igen uttrycket.
Ja.
Jag har festat dem.
Ja.
Men frågar man då vad festen innebär, så konstaterar de att det är ju ingen fest längre. Utan det är bara ett beroende.
Ja. Ja.
Festen har tagit slut någonstans och de vet inte var. Och varje gång försöker de att hitta dit igen. Men de hittar aldrig dit.
Ja. Och det uttrycks ju ofta med orden, jag skulle vilja kunna ta ett glas eller två och sen inte vara bra. Vad är det då som skapar beroendet om festen verkligen är slut? Oavsett om man använder ordet festa eller inte.
Att det inte finns någon motgång, något att leva för.
Kan du lägga ut skriften lite närmare?
Ja, man hör ju om en del då, om de träffar någon att leva tillsammans med som tycker mycket om, så kan de eventuellt sluta.
Ja.
Med alkohol då.
Jag hade förmånen att sitta i pensionsrelationen tid i mitt liv, just i Östland, och det var ju...
Tala lite högre så.
Ja. Ja, det kan gå in på varandra idag. Och vi hade då, som det alltid är, två läkare med i delegationen. Bland annat en för detta österrikare. En psykolog, en mycket trevlig, duktig man. Och vi fick ett sånt här ärende då att samtala kring en människa som var alkoholberoende. Så sa han ofta, jag vet vad den mannen behöver ha. Och han behöver få uppleva. Han behöver få bli frälst, sa han. Och det här var inte en bekännande kristen man, men han hade gjort de erfarenheterna. Och det tangerar vad du säger. Jag kan säga någon chockupplevelse.
Ja.
Är det inte en upplevelse av något som är viktigare än det andra? Någonting som man inte vill mista?
Jag ser det bland kvinnor som är narkomaner, om de blir gravida, så är det inte så vanligt att de slutar med sitt beroende i samband med det. Föder sitt barn och förblir beroende.
Man måste alltså motivera personen för något annat än spriten.
Ja.
På något sätt. Och kan man då motivera den här alkoholisten som vi nu säger, för att få ta emot Kristus då som en personlig, som en Kristus som sin frälsare, så om han blir motiverad för det så blir han ju också löst ifrån sitt beroende.
Ja. Vi kan se det här fenomenet ifrån ett annat håll. Och det är det som jag brukar kalla för lustspecialisering. När en människa väl har valt en flyktväg så verkar det som om ingenting annat i livet kunde utlösa något riktigt intresse eller någon riktig glädje. Sätt tre nyktra alkoholister tillsammans i ett väntrum och så försök räkna ut vad de ska tala om. De pratar om fyllor som de har varit med om. Därför att det är på något sätt som horisonten har blivit så snäv. Så att det är väldigt svårt att liksom föra ut personen också i nykter tillstånd ut ur fyllevärlden, därför att det är hela tiden vad hans tankar går ut på. Och därför så är det många som säger att det är jobbigt till exempel om man har en vårdinstitution för alkoholister att det kommer in en narkoman. Det blir som en katt ibland hermelinerna. Hans tankevärld handlar om silar och sprutor och knark, och där sitter de andra och snackar om fylla. Och han tycker, ja, fylla, det blir man ju bara sjuk av. Det är ju äckligt med fylla. Och så sitter de där och jämför sina lustvärdar med varandra, och så kan det bli konflikt. Man tar den nyktra alkoholisten och sätter en bok i näven på honom. Ja, han vet ju, han är läskunnig, han vet vad en bok ska användas till. Men ja, det liksom bekommer honom inte. Det är väl ingenting med en bok. Det är liksom på något vis utanför hans horisont. Förstår du vad jag menar? Håll med mig. Att det blir på något sätt som inget annat i världen kan intressera en människa än det han har blivit beroende av. Och där finns det någon sorts vallar som måste brytas igenom. Det är svårt att säga vad det består i, och det är svårt att ge klara direktiv om hur det ska göras. Men man finner ofta när en alkoholist blir frälst att det är som han öppnas ut ur ett fängelse. Som han banalt uttryckt fick annat att tänka på.
Har det inte också väldigt mycket att göra med det vi pratade om i förmiddags? Trasigt, sargat samvete.
Jo.
För att supa, det är ju att göra sig nästan lika vidöppen som subventionen och hypnos. Man är helt öppen för de onda makterna och allting. Sen blir det dessutom då rörelsen.
Ja.
Hur det fungerar ihop och hur det växelverkar, det vet jag inte riktigt. Men att det finns någonting där, det är nästan säkert.
Ja, att själva beroendet på något sätt, åtminstone till en del, är demoniskt till sin natur. Det tror jag att vi kan ta för givet. Och att det här som gör att personen i fråga har så svårt att ägna något intresse åt något annat än det han har blivit beroende av, det tror jag också har med detta att göra. Det tror jag är en andlig fråga. Därmed är det ju inte sagt att man kan lösa en person genom andeutdrivning ifrån hans flyktväg. För det viktiga i den flyende människans liv är inte andlig befrielse utan omvändelse. Jag menar att andlig befrielse kan inte ersätta omvändelse. Men bana väg för. Men det här med samvetet skulle jag gärna vilja att du förtydligade lite mer ändå. För att här finns naturligtvis en stor nyckel i sammanhanget.
Mm. Och jag har haft sådana tankar ibland då. Vi pratar ju om samlade, trasiga samveten. Och ibland när jag träffar och pratar med alkoholister då, som är väldigt djupt nere, så undrar man ibland vad samvetet har tagit vägen. Det är precis ibland man har en känsla av att det inte finns på något sätt. Jag har det. Ja, det kan bli omöjligt då, men det är väl känslan jag ibland har fått.
Ja.
Att det måste till ett nytt. Ja. Ett helande på något sätt, på ett väldigt genomgripande sätt.
Menar du därmed att personen inte längre upplever varken skuld eller skuldfrihet? Eller menar du att man inte längre når någon kontaktupplevelse med personen? Eller hur?
Snarare senare.
Ja.
Och delvis finns det ju andra mig också då, att när man pratar med många om skuld och sådant. Så liksom... Det är precis som att man inte förstår det.
Mm. Men då finns
på samma sätt i alla fall.
Ja.
Man kan kommunicera med ordet, men det betyder inte samma för mig som för
andra. Ja,
är det inte så att de väljer en flyktväg där också? Att lägga det på någon annan eller någon annan?
Ja, jag flyttar ju alltid över det budet att flytta detta själv.
Ja.
Och det har vi ju terapi jag till mig många år. Det är samhällets fel och allt möjligt sånt här.
Ja,
försäkringskassan. Det är ansvaret från dem själva och till en massa annat. Detta min, som vi nämnde sig förut, att runka dem har ju varit väldigt vanligt i terapi.
Ja. Men i princip är det väl så att man möter antingen alkoholister som förefaller, ja, inte veta vad skuld är nästan. Å andra sidan möter man sådana som dignar under skuld.
Ja, det finns ju andra fatteringar på något sätt som man kan träffa så väldigt mycket
olika. Det är ju människor det handlar om, så att det är ju inte så märkligt.
Sen det jag mest har mött har varit blandningar, alltså narkomaner då, som kanske har påbörjat någonting på väg tillbaka, och så tittar de åt medelsvensson till och så tänker de att de ska göra som han supar varje lördag. Och så blir det både och ett tag, och så kanske det blir det ena och så tillbaks till det andra, och då blir det ju någon slags multi-effekt på cellerna då, när man blandar drog.
Mm.
Så kommer ofta ibland då mediciner in. Bilden också då.
Ja.
Så rent konkret så vet man ju då att det blir en fruktansvärd celldöd då. Man kombinerar.
Ja. Jo, det är naturligtvis realistiskt att också förvänta sig att det blir en hjärnskada så småningom.
Ja.
Med allt vad det innebär på också på tanke, vilja och känsla.
Och det är när det blir det som man undrar ibland vad samvetet har tagit vägen emot.
Ja.
Men sen är det också helt enormt att kunna se hur människor då är i den skadan. Man har märkt att det är hur de så småningom återhämtar sig.
Ja.
Det tar lång tid.
Det var en liten dimension i det här som du rörde vid, och det är detta att alla flyktvägar har ju ett moment av lögn i sig. Det ser man ju speciellt tydligt på alla former av drogmissbruk. För det handlar ju om att ljuga bort någonting i tillvaron och ljuga fram något annat. Den värld man går in i, det är ju en värld som inte finns, medan man däremot lämnar den som existerar. Och det får väldigt ofta den ödesdigra konsekvensen att man tappar förmågan att skilja mellan sanning och lögn, mellan verklighet och overklighet. Och många gånger så utnyttjar man sig av det här tillståndet också. Genom att skylla ifrån sig eller genom att, lura till sig pengar för att fortsätta sitt missbruk. Man jobbar svart om dagarna och går till försäkringskassan och stämplar på kvällarna och så här. Det finns ju många möjligheter att fara fram bedrägligt på olika vis. Och därför så handlar det om att man festen måste vara slut. Men det måste också finnas någon sorts längtan efter sanning i ens liv. Oavsett vad det är som driver den till det. När sanningen får ett egenvärde i en människas liv, då är det gott hopp. Nästan oavsett hur drogskadad personen är och kriminaliserad och allt. Men en person som plötsligt inser att det är skillnad på sanning och lögn har man mycket bättre möjligheter att hjälpa än en som alltid hankar sig fram med lögnen om det passar bättre. Ja, konkreta synpunkter på hur man hjälper.
Får man spåna också, utan att veta?
Ja, då.
Han sa förut, eller du berättade, de sitter tillsammans och deras glädje i att sitta och snacka om sista fyllan. Borde inte en bra väg vara att då de tog sin en och en tillsammans med en grupp friska människor? Där de inte kunde sitta och dela glädjen över tidigare fyllor och kolla det vid makt, så som ett glädjen.
Ja.
Kan bo hemma hos mig. Med dig.
Ja, men det är inte ambitioner att det blir finns.
Okej.
Nu ska vi rymma.
Ja.
Men hörni vänner, är det här specifikt för alkoholisterna? Så här gör ju Svensson på måndagmorgon när han träffar sina arbetskamrater. Mm. Och skolkamraterna i skolan talar om det fredagsfesten. Utmynnad och konsekvenserna av densamma.
Ja.
Och den som är värst, det är då, tror man, rätt duktig.
Hjälte. Ja.
Har man inte då redan kommit in i ett mönster?
Jo, ett mönster.
Om man inte kan säga att man är alkoholist, har man ändå kommit in i ett...
Men ungdomar på gymnasienivå, det är ju ungdomar.
Ungdomar.
16-18
år.
Ja. Det är
ungdomar som
har det
roligt och bra som pratar. Ja, man har
kommit in i det beteendemönstret.
Man är inne i vuxenvärldens beteendemönster.
Ja.
Man tror att det är bra mönster. Ja. Man är lurad.
Man kan ju närma sig tillståndet att bli alkoholist utan att tillhöra A-laget också. Det finns så mycket där.
Ja. Vi kan ju skaffa oss det här perspektivet på problemet genom att säga så här, att varenda syndare är ju i Guds ögon en person som är på flykt ifrån verkligheten. Och man kan ju lite grann då ställa sig frågan, hur gör Gud med oss människor? För ganska snart kommer man ju underfund med att det finns stora likheter mellan den enskilda människans kämpande med en alkoholist och Guds kamp med oss var och en.
Vänta tills vi vill.
Det finns alltså en tid då förvandling är möjlig och en tid då den inte är möjlig. Idag är frälsningens dag. Och det måste man alltså vara lyhörd för när man ska hjälpa missbrukare. Har han supit färdigt eller har han inte supit färdigt? Och Gud gör ju alltså så här med oss när vi vill synden. Att han utlämnar oss till synden. Gud ställer inte upp över hövan för att förskona oss från alla konsekvenserna av vår synd. Utan han tillåter syndens konsekvens tills vi omvänder oss. Detta är ingen plädering för någon obarmhärtighet i alkoholistvården. Men å andra sidan ska vi inte i humanistisk anda försöka vara frommare än Gud. Det ger sällan någon utdelning.
Det där som människor har slits ner.
Ja. Det är mycket viktigt. Man går in med en överambition som så att säga inte är realistisk. Och satsar sina krafter på så att säga fel person vid fel tillfälle.
Som egentligen inte är omsorg eller kärlek. Konsekvensen blir det.
Ja, det kan det väl i och för sig vara, men man ger ut kärleken till en person som inte är redo att ta emot den. Och så får man ändå uppleva en kärlekens vanmakt.
Gäller alltså att ha is i magen, gåva vänner. I omsorg om mig själv och min omgivning. Bland annat.
Ja, åtminstone så måste man väl säga det så här att man får akta sig för att man inte ställer upp på ett sådant sätt att man blir förslavad under missbrukaren så länge han inte omvänder sig. Så länge han inte vill omvända sig. Det kan inte ske hur mycket som helst på missbrukarens villkor. Det du kallar att vi löper risken att bli för snälla.
Jag hade kontakt med en så den som har på att utnyttja mig sa när inte på natta så pratade mycket om Gud och så. Han var berusad. Och sen alltså, detta låter jag på och jag ställde upp för att vara snäll och så. Men sen så kom det fram för att han, det kom bara fram när han var berusad. Och liksom då jag frågade när han var nykter. Det hade gått länge och väl då. Men jag liksom inte ha någon med att göra något mer så. Men Gud alltså.
Mm.
Jag liksom pratade bort allt ihop som han hade sagt förut. Och då förstod jag att det var. Då satt jag slått och jag gick inte mer.
Mm.
Det tror jag. Jag vet inte vem och jag tror det är väldigt viktigt att det kommer utnyttja väldigt mycket tror jag. Att de talar om Gud och så väldigt mycket de är berusade. Men så är det inte någon mer.
Ja, jo det kan finnas väldigt mycket medveten teknik. Mm. Jag kommer gå på RIA-byrån i Mölndal. Där jag var lite medengagerad i arbetet för många år sedan. Och Mölndals alkoholister är väldigt välskötta för att vi har hög social svansföring i Mölndal. Så att de går alltid i kläder av sista snitt och ser väldigt putsade och fina ut när de kommer ut ifrån bolaget. Och de här grabbarna, de visste precis hur man skötte en RIA-byrå. Så fort man fick in någon av dem i ett hörn och liksom lite grann skulle börja prata med dem om hur de levde och så vidare, så han har öppnat pärleporten, började allihopa då. Och så var man liksom bortspolad. Alla sätter och bra ut och det är dåliga som jag kan. Alltså att ha ett sinne för när en person verkligen är färdig, är mogen.
Och ha en pedagogik som för honom åt det hållet.
Ja.
Det finns något nytt och nu som heter konsekvenspedagogik.
Ja.
Det kommer från Danmark.
Ja.
Och som handlar väldigt mycket om det du sa om Gud, utlämna syndare och synder. Där man liksom tidigare då, problemen jämför, vi har alltså gått över, vi gick över till konsekvensberättning. Och tidigare då så straffade man ju ut någon som missbrukade på något sätt då. Talade om för att nu blev man utskriven då, nu har du brutit mot reglerna. Konsekvensberättningen säger det att man ska komma överens med honom, tala med honom om att han har gjort ett val i det han har gjort. Och så får han ta konsekvenserna av det valet och gå ut, och så bestämmer man en period för det. Och så får han komma tillbaks på ett bestämt datum, en bestämd tid. Det är en vecka, två veckor eller tre veckor, det diskuterat fram. Och det där, det kan ske hur många gånger som helst, ända tills det kommer en aha-upplevelse. Aha, jag gör fel, jag syndar.
Det är alltså
det fanns så mycket biblist i detta,
ja.
Tyckte jag. Bland alla mina icke-kristna arbetskamrater, och fick inte något gehör för det. Dels detta då att han fick komma, en människa fick komma tillbaka obegränsat antal gånger. Men varje gång han gjorde bröt mot de enkla grundreglerna, ingen narkomani, ingen kriminalitet, inget vapen. Det fanns de tre. Så blev han inte utskriven utan bortvisad, kallade vi. Så gjorde vi en överenskommelse in tillbaka till stan. Till det som han har valt med sin handling då. Och så talade vi om detta. Och så småningom så kommer det att ha. Och det ställe i Danmark då, där de har drivit detta fullt ut. Det är nog det enda stället, tror jag, i varje fall i Skandinavien, där de lyckas, så att säga. De har väl knappt någon som de inte rehabiliterar. Och det tar ett år eller lite drygt år. De lyckas alltså väldigt konkret. Och det har jag då uppfattat som varande väldigt bibliskt, detta sättet att hantera människan på. Låta henne ta konsekvenserna av sin handling, tala med henne om det, säga att nu får du gå och uppleva det, och så komma, är du välkommen tillbaka som du vill.
Ja.
Det tycker jag låter väldigt, väldigt riktigt. För annars har man en känsla av att just alkoholisten vill att någon annan ska ta ansvaret för allt han gör.
Det får nog använda
sig. Ja. Ja. Så länge han inte omvänt sig så står han ju under lagen, så att säga. Precis som i vanliga syndare. Och lagen är ju alltså till för att lära oss konsekvensen av vår synd. Intill dess vi omvänder oss. Och sen då?
När han har omvänt sig.
Ja.
Då skulle jag kunna tänka mig att han behöver helas och så. Och hjälp att starta ett nytt liv.
Ja.
Man gör den där, kan vara bitar som han har kvar för oss som inte har lagt dem. Jag tror att man i Norge nu i sommar har varit det. En person av kolisterna som jag träffat före sommar i Norge. Och min mamma och jag har egentligen ute och kört en sväng. sa till tre som satt och supte. Jag vet inte, jag blev så konstig plötsligt. Jag gick förbi alltså tre minuter då. Jag tänkte, vad är det med mig nu? Så det hjärtat började kloppa så väldigt. Ja, jag sa att min mamma går på prat med mamma. Jag tyckte inte om jag skulle göra vad jag gjorde ändå. Han sa att hon hade drack rödsprit. Jag tyckte jag kände igen den här när pojken så. Eftersom jag varit flera år i Norge på en konferens som nästan inte medverkade. Och så fick jag kontakt med honom och började ha att vi kämpade igen och så. Då var med i styrsången i fjol. Förra året. Var med och hon hade varit kristen i många år. Han började att tala om detta så då. Men jag har ju inte längre från kristna och sagt att det är krav på honom.
De kristna?
Det är krav.
Ja.
Som inte har klart det med oss så. Man vill ju gärna tillhöra Jesus som han sa till mig så då. Men att han hade blivit besviken på en kristne sa han och så. Sådana saker kan inte vara. Som inte har klart av oss.
Ja.
Så var det som därför han har gått tillbaka till de gamla kompisarna.
Ja.
Och det fick så väldigt nödvändigt att pojken minns i en bas han och så. Jag fick sen på kvant, fick jag sen på möte så var det så bra att han kom in där. Jag vet inte hur det gick den sen.
På något sätt verkar det ju ofta som om en, ifall en människa en gång har riktigt på allvar spårat in i någon sorts flyktmönster i sitt liv. Även efter en omvändelse och det vi verkligen kan uppfatta som ett helande och en rehabilitering tillbaka i ett normalt liv. Så verkar det alltid som när människan bär med sig det gamla missbruket som en svaghet. En risk. Någonting som på nytt lätt kan väckas till liv.
Tror du inte det på de sår som den människan har inom sig då?
Det vet jag inte. Ibland så har jag kanske lika mycket haft den funderingen att om du låter din köttslighet växa i någon dimension, nästan obegränsat, så har den kvar en växtkraft. Ni är fria, men utnyttja inte friheten så att köttet får något tillfälle, säger Paulus. Men jag vet inte om det är rätt tolkning.
Jag tänker mig att om det finns en svaghet då, och den blir helad, så kan det bli en styrka istället.
Ja, det kan.
Det har man ju sett också.
Ja, det kan det bli. Och ibland så ser man ju alltså före detta alkoholister som får en väldig, vad ska vi säga, andlig utrustning till att hjälpa andra alkoholister loss. Men ibland så träffar du också sådana som har varit nyktra och levt ett härligt liv i 10 år och plötsligt trillar dit. Utan att man riktigt kan förstå varför. Utan att det är någon dom över deras liv, men en svaghet finns där alltid. Det gäller inte bara alkohol, det gäller människor som varit inne i andra sorters flyktvägar också. Människor som alltså till exempel tillgriper sexuella upplevelser för att få sitt liv att gå ihop. Och som sedan får ordning på sitt sexualliv. Och kanske lever i god trohet och med underbar sexualrelation med sin man eller hustru, vad det är. Och som kanske efter 15 år är där igen utan att man riktigt kunde förstå hur det gick till. Som om det finns en svaghet.
Ja. Kan det inte vara från början då? Att den svagheten har kommit in från början? Genom någonting som den människan har upplevt eller?
Ja.
Någonting de har fått med sig i generationen genom fostran eller något sånt.
Eller det svagheten aldrig du hela?
Ja, jag menar det.
Ja. Så att det är det som är svaret.
Den är alltså omvänd, men inte helande.
Ja. Vi får väl bara lämna frågan öppen för att ingen av oss vet väl antagligen riktigt hur det här ser ut. Mm. Jag använder mig ofta i de här sammanhangen av ett uttryck som jag tycker är tankeväckande. Och det är uttrycket konsten att leva. Därför att även när en missbrukare verkligen önskar komma loss ifrån sitt missbruk, och vi får föra in honom i Guds rike, vi har bibelstudier med honom, och vi får lägga händerna på honom, och han blir döpt i den heliga ande, och han får verkligen, verkligen uppleva all den himmelska världens andliga välsignelse. För det måste vi bland annat sträcka oss efter. Det var vi överens om nyss. Det är ofta det som vidgar horisonten och får honom ut ur missbrukstänkandet och till att på nytt orientera sig till honom. Då måste han ändå lära sig konsten att leva. Och vi kan ju ha lite olika tankar om vad som inryms i det här begreppet. Vi kanske inte behöver göra allt för fyrkantiga definitioner på det heller. Men jag menar, en alkoholist för vilken klockan inte har funnits på de sista 10 åren. Och som lever precis ur hand i mun. Ibland sovit ute i parker och ibland i trappuppgångar. Och ibland haft lägenhet. Och allting har bara flutit omkring i ett enda virvar. En sån människa måste lära sig konsten att leva. Om han någonsin har kunnat den så måste han lära sig den på nytt. Men oftast så blir det ju ett inlärande för första gången.
En radikal omvändelse.
Ja. Men det förutsätter vi alltså. Alltså, även när det har blivit en radikal omvändelse så att säga inför Gud. Och vi får be med den med personen, och han får på allt sätt ta emot Herren i sitt liv. Så upphör därmed inte vårt ansvar. Vi kan inte liksom bara föra människor fram till andedop och säga nu är allt fixat. Utan sen kommer ändå en sorts andra pedagogik som kanske inte är en konsekvenspedagogik i samma mening som när vi talade om nyss. Men där man får lära sig konsten att leva.
Det kanske är viktigt för många av de här som har startat så tidigt som aldrig har lärt sig den konsten.
Ja.
Det tycker jag att måste vara fruktansvärt svårt.
Ja. Det är givet så att den som börjar missbruka vid 12 års ålder har ett helt annat utgångsläge än kanske en handelsresande som börjar missbruka vid 30 år.
Ja visst, han har ju lärt sig den gången.
Ja.
Det ligger verkligen mycket det konsten att lära sig att leva. Det är oerhört viktigt. Alltså det går hand i hand med det
andra. Ja. Mm.
Då finns det en kraft att ta hand om återfall. För det blir nästan alltid. Då finns det en egen kraft.
Ja. Man kan dra lärdomar ur varje återfall och se hur gjorde du här? Vad var det som gjorde att plötsligt så stod du på bolaget igen? Därför att då är det ofta så här att det har varit något kall på jobbet som man då har, och förmannarna var lite tyken, och plötsligt så bara slängde man verktygen och gick och sådär. Och så får man liksom lite grann reda ut. Varför reagerar du på detta sättet? Är det rätt sätt att tackla livet i största allmänhet? Eller hur ska du göra istället? Därför är det ju ofta så att många som ägnar sig på allvar åt alkoholrehabilitering eller rehabilitering av missbrukare gör det ju i kollektivform på ett eller annat sätt. Det är ju inte nödvändigt, men många som ändå ägnar sig åt det här så att säga på allvar lever ihop med de missbrukare som man vill rehabilitera. Och därigenom så uppstår ett föräldra-barnrelation ungefär. Om nu missbrukaren är villig att gå in under de förhållandena. Då kan han få lära sig konsten att leva. Både genom undervisning och genom identifikation.
Men om det är omöjligt, hur gör man då?
Tvång.
Salut.
Tvång. Det hasslar pedagogiken då.
Kan du utlägga den lite närmare för oss?
Ja, det är precis vad du sa. Man på tillägget av tvång. Man tar in män för missbrukare då, unga killar. Och de tvångsintas. Sen får de då en så pass mycket gemenskap och lära sig att leva helt enkelt. Så att tvånget så småningom försvinner. Man kan säga, de jag har träffat som har varit där, de säger att de första 2, 3, 4 månaderna då upplever de tvånget, sen försvinner det trots att de fortfarande är där på. Har en liten tanke på det sen.
Man måste vara rent för under 18. Ja. Under 18. Mm.
Det är svensk lag också. Mm. Sätter in direkt.
Jag har en 84-årig kvinna som super sig nästan medvetslös en gång varje månad. Med hjälp av en 15 år yngre österrikare som bor 5 mil bort. Han gör så att han, när han får pension så super han först och en timma. Sen åker han ner till henne och så super de tillsammans upp sin, hennes pension. Hon där går jag till när de har supit tag. Och jag kan inte göra någonting annat än mata dem och kasta bort deras ruttna mat som bara står där och sedan kring dem. När jag kommer så säger hon, då är hon så glad att jag kommer för att jag kan koka gröd åt henne. Och då ber hon mig att jag också ska ge honom mat. Hon är så klen vid alla dessa tillfällen. Hon är sjukhusfall varje gång. Jag är rädd att hennes hjärta ska stanna blå och kan nästan inte andas och fötterna är som klumpar. Benen. Och när hon är mätt, då vill hon alltid att jag ska be för henne. För hon vet ju att det hon gör det är synd inför Herren. Hennes far var nykterhetskämpe i logen. Och hon betraktar sig inte heller som alkoholist. Men hon vet att den här österrikan är det. Därför att han var korgosse i sin barndom. Och när prästen hade delat ut nattvarden i mässan så fick korgossarna dricka ur nattvardsvinet, för det fick inte kastas bort som katolik alltså. Jag skulle vilja säga att den prästen har gjort den här mannen till alkoholist ifrån början. Och sen så han var med i Vinusängeknaven och han har en underbar sångröst. Han har det är en människa med mycket talanger. Stor och snäll. Så kom han i koncentrationsläger under kriget. Och vad tror du han gjorde när han kom ut ur koncentrationslägret? Han fortsatte att dricka. Eller han flydde in i spriten. Hon tog hand om honom för 20 år sedan han kom till Sverige. Ville hjälpa honom. Men det medförde att hon började dricka istället för att han avvande sig. Vad gör jag med de här två? Vi ber när de är berusade, när hon blir nykter, då har vi bort det där.
Ja, det här är ju en ett område där man verkligen får känna sin maktlöshet. På samma sätt som Gud på något sätt nästan står maktlös så länge vi vill synden. Då får vi dela den känslan av vanmakt inför människor som där det liksom inte finns någon helhjärtenhet. För detta är ju ett område där det är svårt nog även med de helhjärtade. Det finns ingen lösning, jag tror inte du gör det. Jag tror du gör det enda som kan göras, alltså du visar barmhärtighet, men jag är inte säker på att det finns någon. Någonting som kan leda det hela längre. Jag vill att vi nu flyttar perspektivet bort ifrån det rena drogmissbruket till andra flyktvägar. Och skulle jag vilja få påtala en sak som jag tycker är mycket viktig. Vi möter ofta människor som talar om att ta sitt liv. Jag menar nu inte djupt deprimerade människor som vi talade om igår. Utan ibland har man mer en känsla av att det kan vara så här i en människas liv. Att självmordet är den stora tryggheten. Man har en reservutgång i tillvaron som gör att man orkar finnas kvar i den. Om det kärvar för mycket kan jag ta livet av mig. Och så har man sina burkar där hemma och man kanske tar lite grann ibland och hamnar på intensiven och så här.
Är det de som pratar om självmord väldigt ofta som har det så?
Ja, jag tror inte det finns några riktiga samband. Det har ju sagt ibland att de som pratar om det, de gör det inte. Men jag tror inte det finns några bra sätt att bedöma hur stor risken är för att en människa tar livet av sig. Men vad jag är ute efter är detta, att många människor har självmordet med som en viktig punkt i sin livskalkyl. För att orka finnas kvar. Man kan ha sin trygghet i detta att blir det allt för gräsligt så tar jag mitt liv. Blir jag för ensam, blir folk för stygga mot mig, råkar jag ut för många besvikelser och så vidare, så tar jag 100 dollar on och en halv panna brännvin. Det brukar räcka. Och när man ska hjälpa en sån människa som alltså länge har haft självmordet som en vad ska vi säga, som en möjlighet i sitt liv. Och som alltså på något sätt i sin vad ska vi säga, sin livsföring liksom står och trampar lite fram och tillbaka. Ska jag ta mina tabletter, ska jag inte ta mina tabletter? Där kan man komma till den tanken som själavårdare. Att nu måste vi göra en sån insats så att den här människan känner att ja, nu vill jag leva. Vi får ta itu med hennes problem. Så att hon släpper tankarna på självmord. Och det låter riktigt, det låter barmhärtigt och det låter bra, men det funkar inte. Det är för att lika lite som du kan hjälpa en alkoholist som liksom inte vet om han vill gå ut i livet eller om han vill gå in i sitt missbruk igen, så är det väldigt svårt att hjälpa en sån här person om det inte får börja med att personen avstår från sin flyktväg. Förstår ni vad jag menar? Nej. Problemet med alkoholisten så länge han vill supa, det är ju att vi kan inte hjälpa honom. Därför att han vill fly bort ifrån tillvaron på något sätt. Istället för att så att säga gå in i livet så försöker han gå ut ur livet. Och hur du än löser problemen som finns för honom i livet, om han ändå är på väg ut ur det, så betyder det ingenting och du har ingen hjälp att ge. Utan först den dagen som han säger att jag vill avstå från min flyktväg, jag vill gå tillbaka in i livet, då kan du hjälpa. På samma sätt måste man hjälpa den här människan som ständigt leker med tanken på att jag kan ta mitt liv. Där brukar jag säga, hör du, vi tar och murar igen självmordsdörren. Vi murar igen. Därför att du måste på samma sätt besluta dig för att leva som alkoholisten måste besluta sig för att leva för att man ska ha någon hjälp i himlen. Om du har din trygghet i självmordet så har vi ingen möjlighet att göra någonting. Utan vi måste börja med att du överlåter alla dina självmordstankar till Herren. Det är inte slutet av att vi har löst alla dina problem, utan det måste vara början för att vi ska kunna komma åt problemen. Annars blir det i praktiken alltid så att du som själavårdare hela tiden blir svans och inte huvud. Varje gång självmordsfunderingarna dyker upp på nytt och jag ska nog i alla fall ta mitt liv, så är du tvungen att göra det ena eller det andra för att hindra dem att ta sitt liv. Och då ska du vara där och lösa det ena problemet, du ska vara där och ställa upp på nätterna med samtal, du ska göra det, du ska göra detta. Det blir ingen ordning på någonting. Men om man börjar med den överenskommelsen, vi murar igen den här dörren, och då kan vi vandra tillsammans in i livet. När då självmordsfunderingarna kommer tillbaka, för det gör de naturligtvis, vi överlåter dem till Herren och vi beder över dem och befaller dem och vika bort i Jesu namn. Men det är klart att det här kommer tillbaka som en frestelse. Då har man ändå liksom initiativet kvar. Kära vän, låt oss bedja igen över de här tingen. Så att denna frestelse inte kommer tillbaka. Vi är på väg in i livet och inte på väg ut ur livet. Självmordet löser inga problem. Antagligen skapar det bara fler problem än du redan har. Vi har redan murat igen den här dörren. Och nu måste vi be Herren om hjälp att du på nytt släpper de här tankarna. Så vi kan fortsätta med det vi sysslade med förut. För man kan på något sätt bli självmordsmissbrukare, om ni förstår hur jag menar. Och det kan vara en lika jobbig situation som ett drogmissbruk.
Brukar människor vilja mura igen den där?
Jag tycker nog att jag har mött ganska god respons i de här sammanhangen när man tar det på detta viset, ja. Inte sällan är det ju så här att när man träffar en sån människa så har han eller hon kanske redan ett par självmordsförsök bakom sig. Med magsköljning och intensivvård och alltihopa det där. Och har upplevt den otroliga skammen och förnedringen att vakna upp på intensiven. Och därför och just om man tar den här jämförelsen med alkoholisten, den brukar de flesta förstå. Det är ingen idé att försöka hjälpa en alkoholist som inte vill bli fri från spriten. Honom kan du aldrig föra tillbaka in i livet, nej, det är sant. Men du flyr på det här sättet, och det är fullt jämförbart. Och om du inte vill överlåta detta till Herren så har jag ingen hjälp att ge dig. Okej, men då gör vi det. Och jag har upplevt i flera situationer att när man har bett över självmordstankarna hos en människa som på det sättet verkligen av hjärtat överlåtit den här flyktvägen åt Herren. Man sen har träffat vederbörande någon vecka senare och frågat lite grann, har du haft några självmordstankar? Nej, det har du rätt i, jag har faktiskt inte tänkt på det. Det betyder inte att ditt frestelsen kan komma tillbaka, men jag menar att det är ofta en mycket framkomligare väg att börja där. Istället för att förvänta sig att, så att säga, hjälpen och rehabiliteringen och problemlösandet och stöttningen och själavården och förbönerna och allt så småningom ska leda till att personen överlåter eller avstår från självmord. Precis. Ja, man beslutar sig för att leva.
Kan det här fungera även om de har missbruket kvar?
Ja, nu talar jag inte om drogmissbrukare.
Nej, men vad är du själv alltså?
Ja, man får överväga varje situation för sig. Jag försöker bara ta fram några väldigt allmänna ting som kan vara viktiga att ha i åtanke. Ingenting får behandlas efter tabell.
Om de inte vill göra, ska vi låta dem dö då? Man kommer till en intensivvårdsavdelning och får de all hjälp de behöver, så vill de dö.
Ja, det händer ju. Mm. Och det visar sig ju då i praktiken att om du ska hindra en människa från att dö så måste du alltid finnas där. Mm. Det är ju en stor vånda som man har inom mentalsjukvården idag att så många människor gör så många självmordsförsök. Och är så bestämda i sin avsikt att de till sist lyckas. Och man vet när man skriver ut dem, vilket man ju måste göra förr eller senare, att den bagatell för den här personen att skaffa sig det erforderliga antalet tabletter eller hur man vill ta sitt liv. Eller gå till en järnhandel och köpa ett rep. Eller man sätter sig i bilen och kör på en bergväg. Många singelolyckor är ju självmord. Och det här, det vet man. Om man är maktlös.
Finns det någon speciell orsak till att man väljer just självmordet som en utväg? Är det någonting som är likt? Liksom?
Man kan inte svara på det.
Istället för vad då?
Ja, jämfört med att man väljer alkoholism. Har du gjort till exempel med den där känslan av som barn när det går den emot att nu rymmer jag? Då tycker de ju synd om mig när jag rymmer. Eller så blir de ens ledsna.
Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Vad det är som gör att man väljer den ena eller andra flyktvägen eller det ena eller andra flyktmönstret. Låt oss tala några korta ord om det här med dagdrömmerier också. Somliga flyktvägar ligger i öppen dag. Och andra gör det inte. Det är svårt att dölja alkoholism. Många går på tabletter och andra droger därför att de luktar inte. Och de märks inte på samma sätt. Och det är ofta så här att när man befinner sig i en själavårdssituation och man liksom inte kan få någon riktig rätsida på problemet. Man förstår inte personens situation, man förstår inte varför inte hjälp anländer. Varför det inte blir någon förändring i personens liv. Då är det väldigt ofta så att det finns någonting som den personen inte har berättat. Det har jag sagt förut och det stryker jag under igen. Och då kan det vara så här att det finns hemliga flykt, tillflyktsord. Hemliga flyktmekanismer. Som liksom förtar kraften ur människan till att verkligen leva ett riktigt liv. Och de flyktvägar som oftast hemlighålles längst och djupast för själavårdaren är de sexuella flyktvägarna och dagdrömmeriet. Och det har att göra med att man skäms för båda delar. Ens dagdrömmerier, de som verkligen är en flyktväg som berövar en kraften att leva ett realistiskt liv. Det handlar ju ofta om att man förflyttar sig till en fantasivärld som är så groteskt olik den man befinner sig i. Där man är både kung och kejsare och jag vet inte vad. Ofta nog. Eller kändis av något slag. Har man lite svårt att få fantasierna i rörelse så kan man ju alltid köpa Svensk Damtidning eller Husmoden eller Hänt i veckan. Och deras försäljningssiffror är ju lika nedslående som försäljningssiffrorna för FIB-aktuellt och vad de heter. Där kanske den manliga delen av släktet söker sina dagdrömmerier. Och därför fordras det, vad ska vi säga, en ganska hög förtroendenivå i en själavårdsrelation för att man ska bli insläppt i en människas dagdrömmerier. Som jag sa förut är det så här med alla flyktmekanismer att de tenderar att sudda ut gränsen mellan sanning och lögn. Det kan man ibland se på människor som går in i dagdrömmerier därför att de fastnar i någonting som brukar kallas för mytomani. Tvånget att berätta osanna historier om sig själv. Och steget är inte så långt som man tror. Därför att när man börjar att för sig själv berätta osanna historier om sig själv så kan det en dag komma då man också börjar berätta samma historier för andra. Och då upptäcker man plötsligt att man kan bli en väldigt intressant person. Lilla gråa och oansenliga jag kan plötsligt bli en både beundrad och efterfrågad människa. Jag blir belönad när jag berättar osanna historier om mig själv. Om jag gör det tillräckligt bra, vill säga. Och de här människorna fastnar i ett otroligt olyckligt liv. Därför att när man ett tag har berättat om sig själv det ena och det andra så måste man ju hela tiden hålla reda på vad man har sagt. Och antalet färgsprakande upplevelser kan ju inte stiga till vilken nivå som helst utan att man så att säga måste byta publik för att fortfarande vara trovärdig. Och de här människorna är ofta djupt ensamma. Och de utmärker sig ofta genom att de har haft många olika arbeten på många olika orter. De har hög social rörlighet för att använda ett fint uttryck. Så när en person berättar för dig att han på 8 år har bott på 17 olika platser och haft 35 olika jobb. Så kan det vara ett litet tecken till att det här är en människa som har fastnat i tvånget att berätta historier om sig själv. Och detta är mycket vanligare än man tror. Det sägs mycket lite om de här tingen. Men det här är ett vanligt missbruk och en vanlig fälla. Och det här är mycket olyckliga människor. Och det är svårt att bedriva själavård med dem för man vet aldrig vad som är sant i det de berättar. För det här är tvång. Jag har för länge sedan passerat den gränsen där de kan välja vad som är sant och inte sant i sina berättelser. Man hamnar till sist i det här berömda filosofiska dilemmat med mannen som säger jag ljuger alltid. För om man alltid ljuger, är då det påståendet att jag ljuger alltid, är det sant eller inte sant? Det är ett svårt lidande det här. Det finns inget dom och förakt över detta, men oj vad det är svårt att hjälpa en sån här person. Bland annat därför att det är så mycket skam som binder kvar människan i hans missbruk.
Det var ju sån här bizarr historia tv. Och han var en sån här snöra kontor. Kvinnan som blev alltid tittat så mycket. Hon sa att hon var läkare. Han kom inte ihåg så mycket av henne. Ja. Det är alltså en otrolig historia. Han lurar så många människor.
Ja. De får ofta en fantastisk duperingskapacitet. En del utger sig ju för att vara gynekologer och ringer upp alla möjliga kvinnor för hälsokontroll och sånt här. Och det finns ju många olika varianter på det här temat. Men jag stryker under, det är mycket olyckliga människor. Och det börjar med dagdrömmeri.
Vi hade också solvånare.
Ja. Det finns en oskarp gräns där. Det gör det. När man upptäcker att kvinnor kan gå på de här lögnerna, att man kan börja utnyttja det på det sättet. Det händer att sådana här människor kommer och ber om själavård, men gör det då ofta inte för mytomanin, utan mera, som det heter, för att få lite ordning på sitt liv. Jag behöver stadga mig lite grann. Det har varit så rörigt. Och jag skulle gärna vilja ha lite mera fason på tillvaron. Mer än så får man ofta inte veta. Ja, förlåt.
Kan inte sanningen göra något fria? Tala sanningen till dem, att det hjälper dig att upplysa dem civilens situation, att bli medveten om hur illa det ställt dem.
Ja, men svårigheten är att behålla kontakten, behålla själavårdskontakten med en sån här människa. Därför att han är alltid inställd på att berätta historier tills marken bränner under fötterna, så sticker han. Och därför så är det väldigt svårt att börja säga sanningen till en sån här person och behålla kontakten så att man verkligen kan uppnå någonting med sitt sanningssägande.
Han sticker så fort han blir avslöjad.
Ja.
Har verkligheten varit för grå och för jobbig för honom? Så att inte den har någonting att ge då från början? Eller?
Ja, men å andra sidan så tror jag detta är ett missbruk, det som så mycket annat.
Ja.
Att vem som helst av oss som konsekvent går in i det här kan bli. Precis som vem som helst som super tillräckligt tappert kan bli alkoholist.
Mm. Jag menar, eftersom man inte kan hjälpa eller...
Ja, men det kommer in ett demoniskt tvång i det här. Det tror jag är det som alltid sker när man tappar kontrollen över sin flyktväg och sitt missbruk.
De är väl verkligen barn av lögnens fader?
Ja, de blir det.
Är det här trappsteg mot schizofreni?
Nej, nej. Inte egentligen. Därför att i schizofrenin finns en stor slutenhet. Av den typ vi talade om i morse. Men det här är ofta väldigt utåtriktade människor som har lätt att få kontakt och har en stor duperingsförmåga. Så det här brukar inte utvecklas. En mytomani brukar inte utvecklas till en schizofreni. Men i schizofrenin finns ofta komponenten dagdrömmeri som man fastnar i, men då blir man helt insydd i sin inre värld och slutenheten blir så övermäktig så att hela den yttre verkligheten förlorar verklighetskaraktär. Men det är alltså en helt annan utvecklingsprocess. Man får antyda det med några korta ord.
Och det är inte besättelse?
Jo, det är klart att det finns andemakter i det här. Men här som eljest kan du inte bara lösa en människa genom att kasta ut andemakter om inte personen vill omvända sig.
Öppnar man inte på den här tillvaron? Som är dagsländeri?
Jo, Och det är väl i åtminstone tillfälliga anfall av trötthet som en sån människa söker hjälp. Men samtidigt så är belöningskapaciteten så stor. Man blir så ruskigt beundrad. Och det här det förekommer ju också i den fromma branschen. Rätt vad det är så träffar man människor som berättar om alla möjliga mirakler som har hänt i hans liv på annan ort. Men man ser aldrig att det händer några mirakler där han just råkar vara.
Jag hade på tidigare arbetsplatsen en chef som var mytoman. Och där försökte man ibland säga sanningen till honom. Men då hotade han med uppsägning. Och sen bad man honom skriften att bli kvar. Och det blev han ju. Han har varit många år, men han är alltså chef och går inte egentligen att avsätta heller. Och han lever på det här att han har alltid skar omkring sig som ställer upp fast man vet att han ljuger. Mm. Och sitter man och lyssnar intresserad och ställer frågor och provar sig kanske lite.
Ja.
Och han får på så sätt eld under sina fantasier.
Ja.
Så det är tragiskt. Och det är alltså sjuksköterska och läkare det här då, som det spelas ut i morgon. Man fortsätter det här spelet. Mm. Han är verkligen utåtriktad av sällskapsvänner som ska vara med på allt.
Jag kan bli stjärnförsäljare de här killarna. Just därför att sanning och lögn har inget egen värde utan man kan lova att det här kylskåpet det kan du flyga till månen med ungefär. Bara går att sälja.
Men de kunde ju verkligen vederlägga att han ljög och han fick det vederlagt också.
Ja.
Men